När man har varit ute och rest borta ett tag så känns det extra roligt att komma hem. Och lite så känner jag det faktiskt nu när jag får komma hit till min egen hemförsamling och både dela gemenskapen med er och predika. I den tjänst jag har som regional kyrkoledare så är jag ofta ute i någon annan församling här i Region Väst i Ekumeniakyrkan. Vi är ju 165 församlingar, så ni förstår ju att det är inte många man hinner med på ett år. Men min uppgift där är att finnas till och stödja både medarbetare och församlingar på olika sätt. Det är jätteroligt att få vara här, och jag vill innan jag predikar bara säga ett kort ord om att vi i Ekumeniakyrkan har ju haft och har en stor kampanj, insamlingskampanj och får jag säga bönekampanj också för Syrien och våra systerkyrka där nere. Och ute i foajén så finns det såna här små ljuslyktor där det står tänd ett ljus för Syrien. Och du får gärna ta med dig en sådan hem, och så tänder ni ett ljus där hemma och så ber ni för Syrien, för alla drabbade människor där och också för vår systerkyrka som gör allt för att finnas till för drabbade, krigsdrabbade människor i detta trasiga land. Nu ska vi läsa texten. En del av den text som finns idag, för idag. Och som ni hörde så är ju temat förlåtelse utan gräns. Och vi läser några verser. Hela texten är vers 21-35. Du kan läsa det själv sedan hemma. Men nu läser jag de första verserna. Då kom Petrus fram till Jesus och sa det: Herre, hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som 7 gånger. Jesus svarade: jag säger dig inte 7 gånger, utan 77 gånger. Amen. Tack Herre för att du har goda tankar för oss människor. Du älskar oss gränslöst mycket. Och tack att du också vill vägleda oss och hjälpa oss hur vi ska klara av det här livet och leva tillsammans. Och inte bara att du ger oss ord och vägledning. Du har själv visat oss vägen också. Nu ber vi här att du ska komma med din närhet och ditt tilltal till oss här och nu. Amen. Det här kommer att handla lite om att vi verkligen behöver förlåtelse. Hur svårt det kan vara, men hur nödvändigt det är. Och att också det är möjligt med förlåtelse. Och det finns väl knappast något viktigare ämne för oss att tala om i vår splittrade och trasiga värld. Det handlar ju om detta, om vad vi gör med våra konflikter. Vad vi gör med oförrätter som vi har råkat ut för eller som vi har åsamkat andra. Vad vi gör med vår skuld. Det som gör ont, det som skaver, det som gnager. Det som står mellan mig och en annan människa. Det som har förstört och trasat sönder vår gemenskap. Och vi har ju alla, eftersom vi är människor, haft orsak någon gång att be om förlåtelse. Och vi har också haft orsak för att få ta emot förlåtelse. Och vi har då också kunnat känna att det inte alltid är så lätt det där med förlåtelse. Men det här handlar ju om gränslös förlåtelse. Vi har ju varje dag en situation i vårt land och i vår värld då mängder av människor utsätts för mobbing på jobbet, i äktenskapet, i familjen, i skolan, på nätet. Ord som sårar, ord som kränker. och fastnar i själen och som gör så ont. Varje dag så utsätts också så många människor för svek. Grova överfall, misshandel, våldtäkter, utnyttjande av barn och kvinnor och mord i vårt samhälle och i vår värld. Och i ett rättssamhälle så är det ju självklart att vi tycker att människor ska stå till svars för sina gärningar, bli dömda och få ett straff. Men frågan är, räcker det för att vi ska kunna gå vidare? Räcker det för att det ska ge frid i själen för den eller det som har blivit utsatta för oförrätter? Under de senaste åren har vi ju kunnat via media följa hur fruktansvärda mord har utförts på unga människor. Jag tänker på Lisa Holm, jag tänker på Alexandra Metzer som blev dödad på ett HVB-boende. Och jag tänker på den 8-årige pojken på Hisingen som dog när en handgranat kastades in i sovrummet. I somras påmindes vi om att det är 5 år sedan Anders Breivik utförde det bestialiska morden i Oslo och på många ungdomar på Utöja. Och i mer än 5 år så har alltså tusentals barn, ungdomar, kvinnor, män dödats i kriget i Syrien. Och frågan kommer ju såklart, går det att förlåta sådant här? När du och jag råkar stöta emot någon så säger vi förlåt. Och den andra säger, det är okej, det gjorde ingenting. Men när det gäller såna här saker så gör det ju verkligen någonting. Det går inte att skaka av sig som att det är helt okej. Utan det här är så allvarligt så det kan man inte släta över. Det känns obegripligt hur anhöriga och nära drabbade familjer kan överleva när sådana här saker händer. Hur ska de någonsin kunna förlåta den som har mördat en närstående? Är det möjligt och rent av rätt att förlåta, tänker jag. Det är svårt att föreställa sig hur det ska gå till. Visst finns det väl gränser för hur mycket man kan förlåta. Eller? Vår förlåtelse är ofta begränsad. Vi kanske säger till den som har gjort oss illa, okej, jag är beredd att stryka ett streck över det här, men händer igen så åker du för alltid ut ur mitt liv. Det är en bild på den villkorliga kärleken och villkorliga förlåtelsen. Vår vilja till att förlåta har ofta ett sist bästa datum. Jag älskar dig så länge jag är nöjd med dig och som jag har nytta av dig. Vi tycker liksom att det finns en gräns för vad vi kan stå ut med och ställa upp på. Och det var ju så även Petrus tänkte förstås. Därför frågar han ju Jesus i den här texten, hur många gånger ska jag förlåta min bror? Om det var hans bror Andreas han menade vet vi inte. Men säkert hade de bråkat mycket som bröder och syskon gör ibland. Och Petrus tycker nog att han tar i rejält när han säger att han är villig att förlåta 7 gånger. Det var ju mer än vad de flesta klarade av. Och rabbinerna på den tiden tyckte att 3 gånger, det var väl okej, ett passande tal. Men då säger Jesus 77 gånger, eller som det stod i tidigare översättning, 70 gånger 7. Och då när han gör det så tar han ju till med det tal, den siffra som är en symbol för oändlighet. Så egentligen det Jesus säger är att sluta räkna, Petrus. Vi ska förlåta gränslöst. Och då kommer ju frågan förstås, finns det en gränslös förlåtelse? För mig, för dig, för vem som helst. Förlåtelse för den som har våldtagit, mördat, kränkt, trampat på andra människor, sårat andra över all anständighet. Desmond Tutu, ärkebiskop i Sydafrika, han var ju ordförande i sannings- och försoningskommissionen som gjordes upp med övergreppen från apartheidtiden. Och de fick ju höra fruktansvärda och fasansfulla vittnesbörd om det brott som hade begåtts. Och han har ju själv skrivit ett par böcker om detta, i detta ämne. Den ena heter Förlåtelse, ingen framtid utan förlåtelse. Och den andra har han skrivit tillsammans med sin dotter, och den heter Förlåtelse, den fyrfaldiga vägen till helande för oss och vår värld. Och där skriver de att man inte blir fri själv om man inte kan förlåta. Om man håller tillbaka förlåtelsen låter man förövaren ha kvar sitt grepp om mig eller oss. Det finns en läkedom i förlåtelsen som är viktig för den drabbade, inte minst. Och det finns 4 steg som de lyfter fram här som är viktiga i en process av förlåtelse. Det ena är att man måste få berätta sin berättelse, alltså berätta sanningen. Det andra är att man ska också sätta ord på smärtan man känner och har upplevt. Det tredje är att man ska ge förlåtelse. Och det fjärde är att man kommer fram till om man ska förnya eller avsluta sin relation. Och de skriver här att förlåtelsen är en process. Den måste ta en tid. För Gud är förlåtelsen direkt. Men för oss människor så behöver vi ha tid på oss för att bearbeta smärtan, sorgen, besvikelsen, såren och kanske också stoltheten för att kunna både ta emot och ge förlåtelse. Som sorgen kan fördjupa oss människor så förmänskligar förlåtelsen oss. Jag tror själv att den gränslösa förlåtelsen, den finns bara hos Gud. Jag klarar inte av den. Men jag kan få ta emot den förlåtelsen från Gud. Och jag kan få kraft från Gud att själv ge den förlåtelsen. Och Jesus berättar i den här texten, efter det jag har läst för er, om en kung, en liknelse om en kung som kallar till sig sina tjänare för att de ska redovisa sina räkenskaper. Den första tjänaren har en skuld på motsvarande 50-60 miljoner kronor. Och det säger sig själv att det var omöjligt att betala tillbaka. Men då händer det oväntade att kungen känner medlidande med honom och efterskänker hela skulden. Det tragiska är att när sen den här tjänaren upptäcker en annan person som är skyldig honom 70 kronor, då är han beredd att kräva det tillbaka. Den här liknelsen beskriver dels människan och mänsklighetens stora skuld inför livets och skaparens Gud. När vi ser hur vi har ställt till det på den jord och i den värld som vi har fått i uppdrag att förvalta. Liksom kungen i liknelsen har emellertid Gud förbarmat sig över oss människor och efterskänkt oss skulden genom att han själv har gått in och tagit den på sig och burit den genom sin son Jesus Kristus. Och genom Jesu död och uppståndelse så får vi ett bevis för att kärleken är starkare än hatet i vår värld. För att ljuset ändå är starkare än mörkret. Och för att livet är starkare än döden. Och detta är det stora hoppet som vi sjöng om här i början för vår trasiga värld. Att det finns försoning och förlåtelse att få. Vad skulle vi annars göra? Hur skulle man annars kunna gå vidare och kunna se en framtid. Och det finns förlåtelse för mig också som individ. Det var ju det som John Newton, som hade gjort så många människor illa, upptäckte och förundrade så mycket över. Och därför skrev Amazing Grace, oändlig nåd. Tänk att det finns nåd för mig också. Jag som har gjort så väldigt många människor illa. Och det är just den här förlåtelsen som du och jag får vila i, och som vi också kan få hämta kraft ifrån och mod att gå vidare. Det är därför vi firar nattvard i slutet på vår gudstjänst. För det är ett tydligt tecken på detta. Gud, du vill förlåta mig och du vill hjälpa mig att gå vidare, oavsett hur det ser ut. Och när vi mottar Guds stora nåd, så får detta väcka gensvar hos oss, förvandla oss, så att vi är beredda att förlåta andra människor. Det är därför Paulus skrev, både i den texten vi hörde innan men också i andra texter, förlåt varandra liksom Gud har förlåtit er. Det är därför vi ber i bönen vår Fader, förlåt oss våra skulder liksom och vi förlåta dem oss skyldiga är. Det är inte alltid vi klarar av det där, precis som den här tjänaren i liknelsen. Men det finns också goda exempel på människor som verkligen genom att man upptäckt Guds stora kärlek och förlåtelse också ger den vidare till andra. Ett av de finaste exemplen vi har i vår bibel, det är ju berättelsen om Josef i Gamla testamentet, i Första Moseboks 50 kapitlet. Ni vet, Josef blir ju kastad i en brunn först, och sedan blir han såld som slav till Egypten av sina avundsjuka bröder. Det började kanske, kan jag tänka mig, som ett skämt bröderna emellan, men det spårade ur fullständigt och de gick ju verkligen över gränsen till vad som var okej. Och först efteråt så insåg de konsekvenserna av vad de hade gjort. Och på grund av vad de hade gjort så höll deras fars Jakobs hjärta att brista, gå i bitar av sorg. Och de fick leva med hans stora sorg och saknar efter Josef under så många år. Gud själv har erfarenhet av att förlora ett barn. Hans son blev också dödad och han vet vad det innebär och hur ont det gör, och han förstår. Men hans stora kärlek och nåd tar sig uttryck när Jesus hänger på korset och säger och ber, Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Guds förlåtelse är utan gräns och den ger oss hopp. I Egypten hamnar Josef i fängelse, men på olika vägar så kommer han att bli faraos närmaste man. Och när det sedan blev hungersnöd i landet och bröderna många år senare kommer dit för att köpa säd, så är helt plötsligt rollerna ombytta. Nu var det Josef som hade makt över dem och han hade världens chans att hämnas. Men när bröderna ber om förlåtelse så börjar Josef gråta och så säger han, ni ville mig ont, men Gud vände det till något gott. Berättelsen om Josef vill säga oss att fastän allt har blivit fel i mitt liv och trots att jag har gjort fruktansvärda saker, så kan Gud vända det till något gott på grund av sin stora kärlek och nåd. Och liksom Josef grät, så gråter Gud när vi vänder oss till honom och till varandra och ber om förlåtelse. Ett annat gott exempel finns i vårt häfte, tycker jag, som för hösten här som har delats ut i församlingen. Ett uttryck också för hur Kristi kärlek och förlåtelse har fått konsekvenser i människors liv. Jag tänkte jag kan läsa några rader här. Det är en sommardag i juni i en svart kyrka i Charleston och en liten grupp är samlad till bibelstudium. Under samlingens avslutande del reser sig en ung vit man och börjar skjuta folk till döds. Det är dörren en efter en och när han är klar har han dödat 9 personer. Vid efterföljande rättegång reser sig Ethel Lance, vars mamma blivit mördad i skjutningen, och säger gråtande: "Du har skadat mig, du har skadat så många människor, men jag förlåter dig." Flera av offrens familjer stämmer in: "Jag förlåter dig." Är de galna? Hur är det möjligt? Är det möjligt? När man lyssnar vidare på familjernas uttalande hör man att det inte finns något överslätande i deras ton. Ingen av dem rycker på axlarna över det som har hänt. De konfronterar mördaren, men med förlåtelsen i blicken. Det tycks ha låtit Jesu uppmaning om att förlåta forma den. Förlåtelsen kan göra det som är trasigt helt. Vända hat, svek, ondska och misstro till tillit, gemenskap och kärlek. Vi får komma med vår trasighet till Gud och be om hans förlåtelse och be om kraft att kunna förlåta. Vi ber tillsammans. Tack att du räknar annorlunda än vi, Herre. För oss är det ofattbart. Vi förstår inte och vi känner att vi inte räcker till alltid. Men tack att vi själva, med de liv som vi har och de misstag som vi gjort, ändå kan få ta emot din stora nåd och förlåtelse och börja om. Hjälp oss att ännu mycket mera både upptäcka och uppskatta din stora gränslösa nåd och förlåtelse som kan ge oss nytt mod, ny kraft och nytt framtidshopp. Men vi ber också, Herre, låt den förlåtelsen också forma våra liv så att vi ser på våra medmänniskor med dina ögon och att vi kan förlåta med ditt hjärta. Amen.